I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sponsrad av AFEM.se den här veckan. AFEM.se alltså. Det är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst där motiven och nyfikenheten är i centrum. Här möts du av exklusiva konstverk som slumpvis skickas till dig.
AFEMs aktuella kollektion Uno består av 20 konstverk och fotografier från 10 kreatörer. Kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv.
Detta ger dig eller någon du tycker om ett unikt motiv på väggen. Fyll i rabattkoden PERTEN21, alltså PERTEN21, för ett rabatterat pris på 130 kronor istället för 150.
Har ni varit inne och kollat här eller?
Ja.
Ja, det är svinsnygga grejer nästan jämt alltså.
Mm. Ja. Så det är riktigt bra.
Jag verkligen rekommenderar bara att gå in och browsa.
Tack så mycket AFEM.
Tack.
Hallå podcast lovers, det är fredag och det betyder att kafferepet är tillbaka med ett rykande, hett, färskt, nytt avsnitt. Vad kul att ni lyssnar och vad kul att vi är här. Vilka är vi? Jag heter Nisse Hallberg och med mig i vanlig ordning runt bordet ute i förorten har jag Johanna Hurtig Wagren.
Hej!
Hej. Och till hennes vänster, från hennes...
Det bryr de sig inte om.
Nej,
hur vi sitter.
Men jag gillar att få det formell. Har vi Johanna. Så jävla dålig. Alvin Sormann Olsson.
Yeah man, hello.
Yeah, hello.
Lovers.
Lover. Ja, för er som inte har lyssnat på kafferepet, och det är jättekonstigt, det ligger 10 avsnitt ute sedan innan.
Mm.
Ja, för det, men det är kanske vissa som börjar.
Jag det är en jävla folkrörelse. Mm.
Jag är ett Brolin-fan. Jag kommer börja lyssna på Undici, nummer 11. Nu är det alltså en podcast där du som lyssnare skickar in historier, berättelser, sanningar, osanningar från någonstans i världen.
Mm.
Så läser vi upp dem, och vi läser upp dem för första gången. Ni skickar dem till kafferepet@underproduktion.se. Där sitter Malva med små glasögon och läser. Och som en liten sån mullvad sitter hon och läser och tar ut de bästa historierna, och så skickar hon dem till oss.
Yes, precis så.
Nisse är den enda personen som har någon gång har klagat på mitt italienska uttal på en pizza. Kan du bara, Daniel, klippa in hur han säger 11 på italienska här direkt efter, så att jag får tillbaka kaka på det.
Undici. Undici.
Nu kör vi, va?
Ja.
Ja.
Undici.
Jo, men vad fan. Undici.
Man sa det. Man sa Undici om hans ställe.
Restaurang.
Ja, hans restaurang. Men det heter väl Undici?
Ja, det utgår jag ifrån.
Ja, men restaurangkrogen heter fan Undici.
Ja, den gör det. Det är det som är så sjukt.
Kul att vara här. Vad har hänt sen sist? Vi har varit på personalfest och jag är fortfarande bakfull.
Ja, men jag kände det på vägen hit nu. Mm. Att jag liksom har fortfarande den här rivet i halsen efter att jag spydde när jag kom hem.
Ja, du gjorde det. Ja, du somnade också på restaurang. Och det är...
Men jag är väldigt glad att du inte gjorde det först du kom hem.
För det
var ändå lite jobb kring att du inte skulle göra.
Ja, det var så.
Ja, det var ju att jag såg Albin, nu börjar hålla han på att zona ut. Och då så kom jag att jag bara, kom vi går ut. Och så stod du ute och så andades du väldigt djupt och blundade som att du mediterade.
Ja.
Och så sa du, det är väldigt nära nu.
Ja.
Och då kände jag, ja, nu
jag ska bara säga, avbryta här lite med att jag uppskattar verkligen inte att höra historier om min fylla som jag inte minns. Men,
jag tyckte det var väldigt mysigt.
Vet du vad det här är för podd?
Jo, jag vet, men det var också så här ditt sms dagen efter som var så här, åh, fy fan vad jag mår. Och då, när alla var så, nej fan, du var bara ashärlig och glad hela tiden. Ja. Det säger man ju för att man får vara schysst.
Ja, för att jag måste bara säga det. Jag sa ju till mina vänner som hade krogen, jag kommer tillbaka och säger hej då. Så bara säger hej då till Albin och Hanna.
Mm.
Går ut, sen ser du det här. Så inte han kommer tillbaka och säger hej då, då går jag på andra sidan gatan. Okay. Har du något jättelångt telefonsamtal hemma? Dagen efter ser jag att jag har köpt ett paket knäckebröd, en skinkost och två Coca-Cola på Coop. Finns inget minne av det.
Nej. Det är det som är det värsta.
Jag var inte på Coop på 6 dagar för att jag vet inte om jag har betalat. Jag vet inte om jag har gått runt och bara ride. Inget minne.
Ja, det liksom finns en väldigt positiv sak, för jag tänkte på det. Jag var ändå hemma vid 9.
Jag tänkte ju säga det. Klockan var inte 2:30 på morgonen.
Nej.
Klockan var kvart.
Det är positivt för att jag fick en hel natts sömn.
Ja, man hinner sova lite.
Jag kan också ha träffat liksom min dotters förskollärare. För det är också, klockan är bara 8:30 när jag åker.
Ja, man har ju problem i andra folks ögon. Ja. När man är så på... Alltså vi hade ett gott tempo.
Men lite,
det var trevligt. Det var väldigt kul.
Det var verkligen vad man skulle kunna kalla en pang-kickoff.
Ja, det var det.
Det hör man nästan på de här historierna.
Mm.
Coronasäker var den.
Det var den.
Ja, det var verkligen. Vi var 3 personer som satt på uteservering.
Och hade mycket, var ju mycket desinfektionsmedel, så att säga.
Ja, ja, i kroppen.
I kroppen.
Ja.
Det var inte bara handsprit.
Och vi träffade en poddlyssnare som gick och lyssnade på vår podd när vi hade kickoff.
Åh,
och jag,
det var så kul.
Jag bara, Johanna är här också! Johanna! Och drar med honom och ska få honom att vinka.
Alltså, han ska vinka till mig. Åh, gud.
Ja, ja. Ja, men, tack för att du lyssnade.
Ja. Och tråkigt att det har slutat.
Men vad roligt det var det.
Det var kul. Ja, det var kul. Mm.
Men det är väl bra att berätta lite fyllhistorier nu när det är fredag.
Ja,
det kan man väl bjuda på.
Ja,
jag tycker inte någon av oss var på något konstigt sätt.
Nej. Men för jag mindes lite den här spyhistorien som att jag bara kom hem och helt plötsligt började spy. Men det är för att jag har någon slags 2 timmars minneslucka också.
Men du skötte det väldigt bra innan, vill jag säga.
Okej. Men Nisse, du rider med på det här, snälla nu.
Däremot ska vi kasta in ett varningens finger.
Mm.
För förra veckan fick vi in en historia som vi valde att klippa bort.
Mm-hmm.
I efterhand, då vi fick skicka till oss att fanns betydligt mycket mörker i kulisserna än vad som...
Och den var inte anonymiserad. Alltså, så att det är skitbra att man skickar in sina historier till oss. Gör det till kafferepet. @underproduktion.se. Men det kan vara en jättebra idé att skriva innan om man har anonymiserat eller inte.
Just det.
Så har man det redan, då behöver vi inte tänka på det. Och har man inte det, så får vi ställa oss till om vi vill göra det eller inte. Eller Malva får ställa sig till om hon vill göra det eller inte.
Ja.
Därför att... Det blir så dumt, för jag förstår att den som skickade in det inte tänkte att det skulle bli någon grej eller vara någon fara. Och då är det liksom en helt fin liksom inställning, men då är det bra att skriva i början, så kan vi avgöra det när vi får in den. Det tycker jag låter som en bra idé.
Ja, för vi vill inte att någon ska komma till skada av det här.
Det blev jag skolfröken här, känner jag.
Nej, men det
blir bajsikiss.
Nej, men det är så. Vi ska inte hänga ut någon här.
Nej, det är inte meningen.
Så, och om,
lite, men det får finnas gränser, va?
Det finns olika typer av mörker.
Ja.
Det finns ketaminperten och sen finns det folk som kanske mår sämre.
Ja, och så finns det små
varelser.
Orter.
Ja, och små varelser också.
Ja,
det gör det. Men jag tycker så här, jag avslutade förra gången. Det betyder att jag ska vara 2 idag, och det betyder att Albin börjar idag.
Ja, så är det.
Kul, då börjar jag här nu då.
Historia nummer 1.
Nu ska ni få höra om Rondell-Kalle, räddad av promille.
Mycket bra.
Jag pluggade i Linköping, runt 2007, och fick då höra den här historien som handlar om min kompis kompis. Låt oss kalla honom Kalle. Kalle var en av få studenter i Linköping som ägde en bil och fick ofta agera fylletaxi när hans kompisar tog en fylla på stan. En kväll när han hade hämtat sina överförfriskade polare från Platens, eller Platå, på Ågatan. Det är Linköpings Partygatan, det känner vi väl till. Och var på väg hem till studentstadsdelen, stadsdelen då heter det om man säger det på svenska. Studentstadsdelen Ryd, fick en av vännerna en lysande idé. Du ska backa i rondellen! Kalle lät sig övertala en jävla idiot och lyssnade på fyllon. Det är ju inte asmycket trafik i Linköping vid 03-snåret. Och när de kom fram till Vallarondellen, som är en skitstor rondell mellan gamla Linköping och Ryd, så började han backa. De berusade vännerna tjoade och kimmade. Till och med Kalle vågade sig på ett leende tills det sa pang. De hade krockat. Panikartade diskussioner utbröt i bilen och pågick fortfarande när polis anlände till platsen. De hann inte ens kliva ur. De blev ombedda att sitta kvar medan polisen pratade med bilen bakom först. Kalle hade givetvis fullständig panik och ser ett scenario där både körkort och ekonomi och studier är ett minneblott. Så knackat till slut...
Ja, men backa inte in i rodelljäveln.
Nej, men det är ju lätt att...
Backa!
Ja, det är lätt att vara efterklok.
Backa!
Ja, det är lätt att vara efterklok kanske. Mm.
Så knackade till slut konstapeln på rutan och säger: ni kan åka, grabbar. Killen i bilen bakom blåste nästan 2,0 och han påstår att ni backade i rodellen. Fy fan vad gött alltså.
Åh gud, öppna den suck.
Åh, vilken galning. Ja, då kör vi då.
Han gud, har, sjuk.
Det är kul också om han bara så, när han kopplar ur, att den jävlar, att han fortfarande har backen i.
Men alltså killen i bilen bakom måste ju bara... Men vad i helvete? Alltså, jo, de backade. De backade så bara, kan du blåsa? Nej.
Åh, vad roligt.
Det här är
en... Men det var ett bra straff för att köra på fyllan.
Ja, ja.
Det var också en jävla varningssignal till backa in i rondellen.
Det var faktiskt, det här, bara den här ångesten är liksom, det är ett lagom straff för att fylletaxia baklänges i en rondell.
Ja, verkligen.
Vårt rättssystem fungerar.
Det, alltså, jag påminner lite när jag gick i högstadiet och vi bytte tangenterna. Vi hade ju typ 5 datorer per klass. Och så bytte jag min kompis Jocke på ett tangentbord och det såg Nisse och Jocke var här.
Ah.
Och läraren bara så, vad fan? Liksom, ni har ju förstört alla tangentbord. Bara, tror du att vi skulle vara så dumma att vi skrev våra egna namn? Nej. Ni är friade. Det är sant, ja. Ni får det gå.
Kan de inte ha trott det? Är det möjligt att 2 tonårskillar bara, tror ni att vi är så... Jo, men det tror vi. Det krävs liksom Stephen Hawking för att jag inte ska tro att kille tonåren skulle göra
men
det.
Men Stephen Hawking backar just i rondell, så allt är allt är möjligt.
Ja, min brorsa skrev ju med tusch på morsans tvätt, alltså så här tvättstugbräda, skrev Simon. Och när han skrev Simon, och då var det väldigt mycket så, vem skulle annars skriva Simon liksom? Att det var motsatsen då, att han åkte dit.
Att du.
Så det bara spruta om
jag
det.
Jag tror alltså fortfarande att det är du som har skrivit Simon och satt dit brorsan. Annars hade du inte varit så mån emot honom.
Det tror brorsan också.
Ja, jag tror också föräldrar känner igen sina barns handstil väldigt väl.
Ja, gud ja.
Albin, du skriver inte S bak och fram. Som Simon.
Exakt.
Vad heter det? Hör du Nisse, vad har du på lilla hjärtat då?
Vad jag har på lilla hjärtat? På det lilla pojkhjärtat?
Ja.
Det som inte kommer slå så länge till. Hur fan, men det har slagit. Den har slagit många slag. Det har varit hög puls.
Han har varit igång.
Det har varit hög puls utan träning i många år. Måsmarodören. Det är alltså historia nummer 2.
Wow.
Måsmarodören.
Jag tycker det låter lovande.
Ja. Här kommer en historia från Stockholms skärgård för precis så där 12-15 år sedan. Det kom sig som så att 3 unga killar i 16-årsåldern hade satt sig på en båt fullastad med folköl med sikte på en öde ö i syfte att just det, överleva. Åh, du ska få överleva på bara folk. Det är så gulligt att de inte får köpa starköl. Sommarlovet hade precis börjat och något skulle man ju göra. Men i båten fanns absolut noll mat och planen var att stanna 2 nätter. Det här låter som när min polare Kuken och Runken skulle paddla nakna med endast en varsin Bear Grylls kniv för att liksom bygga.
Ta sig hem.
Ja, men också så här, allt från kläder och...
Amen.
Men ni kan inte ta med en kniv med inbyggd motorsåg.
Nej.
Och på ett par kalsonger i alla fall. Och här var de liksom 31.
Bear Grylls.
Det är så jävla bra.
Ja, men de är kanon. Två gossarna var vana fiskare och tanken var att abborre över öppen eld skulle duga för att hålla sig mätta.
En bra diet.
Ja, abborre är en otroligt äcklig fisk.
Mm.
Efter att inte hittat en enda mask på hela ön. Kul att det skits redan där. Så visade det sig dock att det inte skulle bli någon fisk. Pojkarna hade vid detta laget druckit ett par mellis, ja, folköl, var och timmarna hade gått. De började bli väldigt hungriga. Men eftersom de skrutit för vänner och familj om hur bra det skulle gå kunde de inte åka hem första natten. Istället föds en annan plan. En del av ön är helt full av måsbon och planen var att fånga en måsföds.
Mm.
En måsföds? Jag är dum i huvudet. Finns det något som heter det?
Nej.
Mås.
Jag vet inte.
Kan det, att fånga en måsföds. Vad kan det vara?
Att fånga en mås alltså, precis när den föds då? Vänta på att den kläcks ägget och så då tar man.
Men, alltså du kör en sån kinesisk grej att det ska vara en liten kyckling.
Vet du vad jag tror? En måsunge tror jag.
Ja, måste vara.
Det måste vara.
Jag får fråga en grej bara. Ja. Alltså, för jag har tänkt så många gånger på när är man så hungrig?
Efter 14 timmar.
Ja, men alltså, nej, jag tror typ 3 dagar. Så är jag så här,
det var det jag menade.
Vet du vad? Nu kommer jag döda ett djur själv. Ja. Och äta det bara. Annars ser man ju ändå så här, vad är potatisen? Vad är såsen? Ja. Vad är...
Kan det finnas, så vet
finns det någon liten sallad till? Någon dressing, någon vinaigrett? Ja. Alltså, jag är inte redo att ge upp.
Drick
mina smaklökar.
Nej.
Ja men visst, eller bara plocka lite gräs och trycka i er. Alltså du vet, det finns så mycket grejer man gör innan man bara, en mås kanske man är sugen på mås nu. Har vi något salt? Nej. Alltså.
Det är mycket svårare på i Östersjön tänker jag. Alltså, så här, man kan alltid liksom hitta någon mussla eller någonting på västkusten. Det gjorde ju vi när vi var när överlevde liksom. Ja, man käkar mussla inte så illa. Koka musslor.
Nej men också så här, det har ju gått liksom 4,5 timmar.
Jo det är sant, men att de är så att de vill verkligen att det ska vara Robinson, ja.
De är bara dödad mås.
Ja. Fiskelina används för att knyta en snara runt ett tomt bo med ägg i. Ja, det är måsen de vill åt för som är. Mm. Sen är det bara att vänta. Några timmar senare...
De har inte hört talas om att äta ägg.
Ja, men det är kanske inte fosterägg, va?
Ja, men vet man väl inte om det. Alltså om de kan vara helt nya.
Men de har väl inte mer något att koka
ägg? Men fan, har du inte ätit ett måsägg?
Nej, men å andra sidan vill man då hellre äta en mås.
Rått!
Men är det rått? De skulle ha en eld.
Du grillar den.
Okej, sedan är det bara att vänta. Några timmar senare smyger sig grabbarna fram och rycker hårt i linan. Uppflyger en mås som sticker all världens väg. Efter att ha vittjat fällan inser de att de faktiskt lyckats fånga ett par fjädrar.
Mm.
Och börjar således tro att, på den omöjliga idén. Snaran modifieras genom att en liten sten läggs på den öppnade öglan. För att göra det lättare att snabbt dra åt.
Mm-hmm.
De lägger sig och väntar igen. Jag fattar ingenting av den här.
Nej, men det behöver man inte.
Nej.
De har hållit på ingenjöra skiten nu. Ja.
Ytterligare en timma och ett par burköl senare går de upp till fällan igen. Och den ene drar snabbt i linan. Precis som förra gången flyger måsen upp några meter i luften. Upp i luften tar det tvärstopp. Måsen är fast. En av pojkarna står helt sonika med en livslevande måsballong i handen. Åh, gud. Den andra av dem, som är den mest rådige och vildmarksanpassade, fiskar upp ett par stenar, sliter tag i linan och rycker ner måsen till marken.
Mm-hmm. Jag tycker jättesynd om måsen. Jag vill bara få in det.
Jo, jag vet. Jag tror inte man behöver säga. Jag tror att alla tycker jättesynd om måsen.
Ja, bra.
Med en precision som måste se som överjordiskt drar pojken iväg första stenen som knäcker vingen på båten. Vad fan!
De torterar måsen helt enkelt.
Ja. Han tar sedan 2 snabba steg och sular ännu en sten som denna tar så väl eller illa om du mås att nacken knäcks.
Oj,
ja, men bra. Det var bra.
Han springer sedan fram, tar måsen och drar iväg i skogen med instruktionerna att de 2 som är kvar ska göra upp en eld. Cirka 10 minuter senare kommer han tillbaka blodig med en utplockad och avfjädrad mås som han grillar och äter.
Va?
Det andra tackade nej. Efter att ha tuggat i sig måsfan som om det vore en simpel vetelängd säger han att det mest smakade fisk och ingen mås alls faktiskt. Som att han är en sann mås.
Han vet ändå vad måssmaken är.
Det smakar inte mås.
Jag trodde det skulle smaka
kyckling. Ja.
Nej, just det. För de äter ju fisk mycket.
Vad hände då med ägget, undrar ni? I all tumult kläcktes det. Under några timmar var denne måsmarodör även måsmor åt en liten knodd som tyvärr lämnade jordelivet under den första och sista natten på ön.
Det var ju hemskt.
Det var, men... Ja, det här fanns det både mörker och irritation åt av. Men jag tyckte det var kul att de andra bara, vi gör det, vi gör det, vi gör det. Nej, jag vill inte ha.
Precis.
Men alltså att han går in i skogen bara med en mås i de små måsötterna. Rycker sig blodig. Alltså, kommer tillbaka, grilla skiten. Tömmer den på allt skit.
Du är kock.
Men där är det väl
shit. Tänk vad en mås har i magen.
Ja, det är mycket.
Det är liksom det är luftens gädda. Alltså det är den bara äter allt. Liksom.
Men är det inte, det är väl, det borde vara likt att ta ur en kyckling, väl?
Ja, alltså,
jag menar, det är, man ser inte det så en, mycket.
Det är liksom inte tamponger och, i kyckling.
Nej, det är i och för sig sant, ja.
Men
rätt fimpar.
Men också, jag kan inte liksom, hur lång tid hade, om de inte hade fått tag i en mås, att de hade dragit stick om vem av kompisarna de skulle äta.
Han käkade måsen och sen gick han på Kristoffer
liksom. Man kan tänka sig att det är väldigt mycket transmak i mås. Det är väl många sådana fåglar som man måste typ så lägga i mjölk och dra ur all liksom.
Man dödar dem, ferrar dem, tömmer dem, så lägger man dem i soporna och så...
det funkar också såklart.
Eller så skiter man
men
i
det. Men ändå, för jag tänker att det är alltid den här ingångsnivån på en överlevnad. Alltså jag kommer ihåg min kompis Mats Bananen som hade liksom doppat tändstickor i stearin och han hade liksom, ja, men allt var liksom förberett sig så mycket och sen så skiter det sig på en, för det räcker med en grej för att det ska skita sig.
Att man har glömt ta med sig mat till exempel.
Ja, men till exempel att man inte har med sig liksom en konservöppnare. Mm. Så att man, när man väl ska äta sin ravioli tar man liksom en stor sten, kastar den, en alldeles för stor sten, kastar den rakt på burken som liksom bara sprutar ravioli över elden. Och sen är det liksom, och så är pissregnare. Att det liksom, det är inte kul nog att överleva.
Nej.
Men de här, det är som den skammen när man kommer hem sen, fiskar ur fickorna och de här stearintäckta, de hånar en liksom. Men det är ändå, det är det jag menar, att de är väldigt snyggt av dem. Få en idiot i det, fånga en mås. Det går ju inte. Och så gör de det ändå. Det är ändå någon slags
så gjorde de det ju. Ja, det får man säga.
För jag tänker att det är, många sådana idéer har kläckts, men att det bara är så, så men sen, la vi sex timmar
sen
på
sen
det.
Sen blir det också svart på vitt när du kommer hem och så överlevde de som inte dödade en mås också.
Roligt, ja. Att han,
jag kan ta en dubbel cheeseburgare, tack. Och,
så det inte är så imponerande när man bara, nu åkte ut det. Och så, då vill man ju höra att de liksom grillade abbor över öppen eld och det gick bra. Det var mysigt, alltså de liksom gjorde det bra. Så bara, ni klarar det? Döda en mås. Alltså, det låter ju inte som att de har löst det där.
Vi åt helgrillad svan.
Ja.
Mm. Det fanns nötkreatur på ön.
Det var Gotland, så vi åt mycket. Vi åt väldigt gott lamm.
Lamm.
Du vet, Pella hade med sig sin katt.
Tog de med sin katt. Ja.
Hörrni, är ni redo för nästa?
Ja, eller? Gud.
Jag har... Okej, nej men gud. Den heter Husdjuret.
Ja.
En av de mest kända profilerna i min hemstad är en man vi kan kalla Thomas. Det ryktes att han drabbats av en drogpsykos i ungdomen och att han aldrig blev sig lik därefter. Thomas är en självklar del av stadsbilden då han gärna håller sig runt torget och pratar osammanhängande med förbipasserande personer och lyktstolpar med samma entusiasm. Thomas har i perioder varit utan bostad men har alltid klarat sig relativt bra ändå. En gång för dryga 10 år sedan, mitt i smällkalla vintern, hittade jag en kompis honom sovande i ett av solarierna på ett obemannat solpalatset där han byggt bo med ett gäng gamla filtar och kartonger. Snyggt jobbat! Jag blev jätteimponerad bara att de sa att han klarade sig även genom hemlöshet.
Ja.
Om man snackar med lyktstolpar så får man ju fan säga high five till det.
Ja, men också lite så att han kände att han behövde ha med sig kartonger och filtar in på ett solarium.
Ja. Mm.
Men vad alltså, man ska göra sätta på. Man hade väl inga
sådana. Annars får man skaffa nya sen.
Mm. Sant.
Ja.
Det var inte så jag tänkte.
Men menar du att, man, att det är varmt på ett solarium? Alltså att man hade också sex poletter att slänga i?
Ja. Men jag kan säga, inne på ett solarium har man gärna en kartong att sova på, för det är lite ofräscht.
Just det.
I alla fall, när följande historia utspelar sig hade han i alla fall på något sätt fått en lägenhet. Thomas var stolt över sin bostad och ville gärna visa upp den. Så han passade på att bjuda in en av grannarna när denne passerade i trapphuset. Granngubben visste nog inte riktigt vad han hade att vänta när han klev innanför dörren hos Thomas. Lägenheten var ostädad, väntat.
Ja.
Det var inte väntat. Ostädad och belamrad med prylar. Men det som verkligen fick gubben att haja till var kattlådan med avföring från något som absolut inte var.
Varför ska jag, vadå, såklart jag det. Tänker jag att jag ska dricka i vattenmaskinen eller?
Ja. Av storleken att döma blev gubben snarare misstänksam att Thomas själv uträttat sina behov i kattlådan. Gubben frågade försynt om Thomas hade husdjur, varpå Thomas glatt svarade att han hade katt och la sig på golvet och började locka på sin katt under sängen. Ingen katt kom fram trots Thomas ivriga lockningsförsök. Gubben kände att han sett nog och tackade för titten och gick hem till sig. Ett par månader senare observerade ett par i lägenheten bredvid att Thomas fick besök av hyresvärden. Då en märklig doft hade spritt sig på våningen kring Thomas ytterdörr så trodde grannarna att något måste vara fel med avloppet.
Nej.
En kort stund senare sågs en tydligt stressad hyresvärd lämna Thomas lägenhet. Ett par timmar senare återkom hyresvärden med två kollegor och något som såg ut som en stor djurbur. En ledsen och upprörd Thomas sågs öppna dörren och släppa in dem. Från Thomas lägenhet hördes slamrande läten, skrik och någon typ av morrel.
Wow, vart är vi på väg?
Ja. Grannarna satt som klistrade vid fönstret som vette mot lägenhetsporten, spända inför vad som kunde ge sig ifrån detta läte. En lång stund senare öppnades ytterdörren och ut kom männen bara... Okej. Jag låkade läsa förväg. En lång stund senare öppnades ytterdörren och ut kom männen bärdes på buren med en grävling.
Jag tänkte också att det var en grävling. Kanon ju. Livsfarligt också.
Åh, det är så otroligt farligt. Okej, det visade sig att Thomas fångat in en grävling och haft den som sitt husdjur. Jo. Hur Thomas gjort för att fånga in grävlingen är ingen som vet. Men det som egentligen är riktigt imponerande i historien är att han lyckats lära den att gå på kattlåda.
Det är fan sant.
Det är helt sant. Gud ja. Hur fan gick det till?
Du bajsade inte på kartongen igen.
Du bajsade ut i kattlågan så blir det jag som bitvis i knakar. Det ska vara jävligt klart för dig alltså. Fy fan vad mäktigt.
Men alltså fattar du hur mycket den måste ha skitit om du ska börja lukta i grannskapet?
Ja men vi tror grävlingar kan lukta också va? Är det inte, alltså det...
Och sen det kan vara så att Thomas också luktar lite.
Kan ju vara till viss del så. Det är helt sant. Men alltså det som luktar tänker jag också är så här... Att det där bajset, det städas inte ur.
Nej.
Och det är inte, alltså sen, hur han lärde grävlingen gå på kattlådan. Det kan ju vara att han gick på kattlådan och hade en grävling.
Ja,
alltså
det,
de två kan ju vara samma samtidigt. Exakt samtidigt.
Det kan ju också vara så att han visar för grävlingen, typ. Uno, kom ska jag visa hur man gör. Och så att han sitter och försöker vara pedagog. Och så bara står det.
Kolla här nu då.
Men det är skogens läskigaste djur.
Ja, det är det. Verkligen.
Så jävla läskigt.
Ja.
Man kan också tänka en grävling. Vadå, de är ju inte vegetarianer.
Nej.
Det ligger säkert lite köttrester och sånt.
Jag tror grävlingen trodde alltså, också till en viss del att han bodde med en annan grävling.
Ja, så kan det ju.
Åh, gud ja. Just det, grävlingen bara, tjena!
Ja.
Det var som han den där Göran med illen.
Ja men just lite det. Så. Mm. Jag tror till och med att det kan ha gått så långt att Görans grävling, eller Thomas grävling, gick på, kanske på bakbenen.
Nej, vänta, illen hette Göran va?
Ja,
men alltså, sitter Göran där med alla sina polare.
Ja.
Det är den han har kommit hem till någon gång. Att grävlingen sitter där med alla sina polare.
Gud.
Okej, okay, är ni redo för en continuation eller vad det heter?
Vi nu i området med idrottaren?
Jag tror inte det. Den har jag också suttit och väntat på nu. Det börjar bli dags va?
Ja.
Men här kommer nämligen fortsättning på serietidningsknullaren.
Nej. Gud vad man ändå hade tänkt att den var slut.
Den kändes ju
kändes som så här, det var en kort film, men den är 3 av 5.
Men så här är det då. För några veckor sedan lyssnade jag på ett avsnitt av er där ni berättade om en finlandssvensk som skulle handla tidningar. Under de första meningarna i berättelsen fattade jag direkt vad det handlade om. Jag var cirka 16-17 år när jag och ett gäng polare satt i Skype efter skolan. Vi hade en period där vi tog in udda personer i samtalen. Väldigt tidig Clubhouse.
Ja, men verkligen.
Snyggt. Varför vet jag inte riktigt, men kul hade vi.
Filip och Fredrik inspiration, 100%.
Ja, eller?
Det kan det vara, såklart. Har absolut ingen aning om hur, men en dag satt en man som vi här kan kalla för Tobbe i samtalet. Han pratade klassisk finlandssvenska. Han hade ingen aning om hur gammal han var.
Nej, så kan det vara.
Eller när han fyllde år. Okay. Men en sak hade han koll på. Och det var tidningar och lastbilar. Han försörjer sig nämligen på att köra lastbil. Han hann knappt presentera sig innan han började pitcha idén om att jucka mot serietidningar.
Oj, det var så pass. Han kunde inte prata om något annat.
Nej, verkar så. Nej. Ni måste prova. Så skönt.
Jag har ingen aning hur gammal jag är, men det är alltid bäst mellan sidan 13 och 26.
Bara jag var tvungen att stänga av micken för att skratta rätt ut. Jag trodde först han drev med oss, vilket jag påpekar. Ung och omogen som jag var började jag spinna vidare på detta då jag trodde att han drev. Bland annat lovade jag honom att vi skulle ses i hytten en dag när han kommer till Skåne så ska vi gnida mot ett varsitt exemplar av Kalanka. Detta sa jag med ironi då jag varken är homosexuell eller har erotiska tankar mot serietidningar men även med vetskapen om att jag aldrig kommer träffa han då han bor eller bodde 100 mil iväg. Tyvärr uppfattar han inte ironin i mitt utspel. Men Tobbe väljer då att lägga ut på YouTube när han är in action med tidningarna. Ett klipp finns kvar än idag. Se länk. Herregud, han var seriös.
Nej, tack.
Nej, bra.
Vi behöver inte se länk.
Jag ser mig gärna en liten länk faktiskt.
Ja, men du kan få kolla här. Herregud, han var seriös var min första tanke. Vi började ta avstånd. Men med våra tidigare ironiska utspel och inbjudningar blev han till slut väldigt påträngande och jobbig. Så vi slutade att bjuda in han i Skype. Spola fram några år. Jag har tagit studenten, fixat mitt första jobb på Ikeas lager där jag kör truck. Skype-perioden är över. Tobbe har inte hört av sig på några år. Men så kom det. En varm sommardag när jag var på jobbet och lossade gods från lastbilar. Stressad som fan. Det börjar ringa min mobil. Jag svarar utan att titta vem det är som ringer. Jo, gissa vems röst jag hör.
Tobias.
Hej, det är Tobbe. Jag är vid Ikea och ska lossa. Visst bodde du nära?
Nej.
Säger han ovetandes om vart jag jobbar. Med en kåt finlandssvenska. Det var den jag gjorde, va?
Ja. Jag vet inte om det var finlandssvenska, men det var kåt var det.
Nej, men du fick till den bra, det får jag säga.
Paniken springer på. Och jag tänker, fan, jag vill inte träffa honom. Jag avfärdar samtalet lite snyggt och säger att jag inte har tid. Går sedan till min chef och frågar om jag kan få byta arbetsuppgift någon timme. En sak är säker, tidningen kommer aldrig dö ut så länge Tobbe är i livet. Hur ser det ut idag? Jag har inte hört något från honom sedan dagen på Ikea. Men en vacker dag står han väl utanför dörren med serietidningen i högsta hugg och försöker få till den där träffen. Han glömmer inte.
Det var därför han berättade. För kommer ni ihåg att vi var så här, vad skönt att han berättade för liksom killen i relationen när han skjutsade honom till bankomaten. Eller vad det var. Mm. Att det var lite den här, okej, men han bara trodde att det var rimligt att prata om. Men då var det bara att han var alldeles för påstridig och sexuellt ofredande.
Ändå, jag älskar att ha sex med serietidningar. Ja.
Men det är kombinationen som gör det så himla spännande. Att han liksom, du vet, gör det om du vill. Men att det är också det att han känner ett väldigt starkt sug av att prata om det med andra och också få dem att haka på.
Mm. Ja, det är
att där är han ju liksom, det är en svår uppgift får man säga.
Åh, gud ja.
Jag vet att man inte ska kink-shama, men sluta ha en så jävla rolig kink då.
Ja,
då får man hitta på något som är mindre roligt.
Han är ju direkt competition med kvinnan som är gift med Berlinmuren.
Det är han absolut. Mm. Ja. Det är
han. Henne börjar förstå mer och mer nu.
Ja, men ja. Där fattar man ju ändå...
Det finns historia.
Hur hon löser det hela med små staket och grejer.
Fattar man det?
Man fattar.
Jag har tänkt mycket på det och jag tror att jag kommer fram till det.
Ja, du har löst det.
Man
ja.
Fattar ju framförallt hur finlandssvensk lastbilschaufför gör. Det är väldigt lätt att tänka sig hur en kille gör.
Jag vet inte.
Jo, men man får akta sig för paper cuts.
Ja, det borde vara ett rejält problem för honom. Ja.
Men han sa ju just mot nu.
Ja. Mm. Ja, han kanske... Ja. Jag vet inte.
Nej, men jag vill inte tänka på det mer, kände jag nu när jag började.
Nej, jag tycker vi kan
men tack för fortsättningen.
Ja,
och,
verkligen.
Jag är vid Ikea och ska lossa. Nej!
What?
Åh, fy fan.
Usch, ja.
Okej, historie nummer 5 då. Kapplöpning i duschen.
Mm.
Den är svår att gissa, faktiskt.
Ja.
Jag känner att det... Kissbomb nalkandes.
Ja, eller en ja. Sån bullrunkning eller något sånt, ja. Mm.
Bullrunkning?
Det känns som att det är en killberättelse, men jag vet inte. Nej, det ska vara tydligt.
Nej, kan jag aldrig veta.
När jag var i tonåren sommar jobbade jag med att sälja kläder med min farbror på marknader och festivaler. Redan där en jävla varningsklocka. Det finns ingenting som skriker mer. Jag jobbar med min farbror. Vi är från utanför London.
Ah, precis.
Och vi ligger med samma människor. Alltså det är min enda fördom.
Ja, men min farbror har en rätt blomstrande business. Va? Han säljer sån här...
Vad säger du? Ska vi träffa tjejerna från, från merchandise on the butter då? Och så är det så jävla obehaglig. Och så vet man inte vem som är pappa.
Men man älskar ju såna här marknads-t-shirtar.
Mm.
Jävla fiskmåsarkepsar och sånt. Ja, det är ju fan kanon tycker jag.
Okay, okay. Under en varm sommarförmiddag på Sweden Rock 2009 är jag på väg till duschen som fanns på campingområdet. Eftersom det är cirka 10 duschar för 30 000 besökare tänkte jag gå dit tidigt. På campingen ligger hårdrockarna halvnakna såväl som nakna och sover i solen. Doften av spya, öl och piss tränger sig in i näsan.
Tänk att vara nykter på en sån camping. Ja,
jag har en kompis som
har varit full där.
Ja, jag har varit en kompis som åkte på Sweden Rock själv.
Mm.
Med ett Pippi Långström-tält inköpt på BR Leksaker så att bara överkroppen fick plats. Så vaknade han en morgon av att det liksom bara stod folk och skrattade. Då kom han upp, då stod det 3 poliser garva och tog bilder bara. Och sen,
ja. Otroligt bra. Ja.
Otroligt ren underkropp. Det var en regn i sommar. Väl framme vid duscharna ser jag att det knappt är några människor där. När jag kommer till här duschen ser jag att endast 2 par skor står vid krokarna. Ja, alltså hängkrokarna. Mm. När jag kliver in några steg ser jag 2 herrar i 50-årsåldern i duscharna. Den ena mannen har en kaptenshatt på sig och långt blont hår. Det kan vara Michael Monroe från Hanoi Rocks. Eller så kan det bara vara...
Han duschar med hatten på.
Ja, eller så kan det vara vilken besökare som helst på Sweden Rock.
Jag tror att det är Key Marcello.
Den har liksom växt fast.
Ja.
Det står sida vid sida med krökta ryggar. Jag inser efter en stund att de står och runkar av sig själva.
Mm.
Innan jag springer därifrån skriker den ena med skånsk dialekt: jag kommer före dig!
Det var lite tävling. Men...
Åh, gud.
Det var du som var närmast här då, Albin.
Ja.
Skärrad av händelsen dröjde det några dagar innan jag duschade. Ja.
Mm.
Det får man.
Dag 4 blev jag till slut beordrad av min chef / farbror att jag måste gå och duscha på grund av stank.
Mm. Mm.
Jag tänker att jag går ännu tidigare för att slippa trängsel och eventuella gubbrunkduschar.
Just det.
När jag kommer till duschen står där 3 par skor utanför. Jag går försiktigt in och det första jag lägger märke till är kaptensmössan.
Nej.
Sen hör jag: fan, ni 2 borde snabbare än mig!
Men vad fan?
Ja, och det var det.
Ha.
Alltså, hur är det möjligt att han står och runkar varenda morgon med andra människor?
Han går ju också upp tidigt för han vet inte så mycket folk i duschen.
Ja.
Men och framförallt, eller så bara, han gillar inte rock.
Nej, just det.
Han gillar ronk.
Sweden ronk.
Ja, jag hörde fel, jag ska vara ärlig.
Ja, jävla idiot.
Åh, gud. Att de bara, liksom.
Och krökta ryggar fick en otrolig bild.
Ja, man vet ju den. Det är så snuskigt och liksom, även fast en, alltså, så fort en man onanerar så är det någon form av övergrepp på någon.
Ja, precis. Om det inte är ett låst mörkt
rum. Det har aldrig någonsin varit vackert.
Nej, men jag får bilden av den här krökta ryggen att det är liksom som att de spelar Track and Field på Nintendo 8-bit med sig själv. Det är så snabbt som möjligt. Man får hitta sån här nästan...
Men jag vill ändå föra till protokollet att hade det varit 3 kvinnor hade inte det heller varit så sexigt.
Nej. Det är sant.
Det ser ungefär likadant ut.
Sexigare.
Nej.
Men jag tror också
men det är ändå så jävla obehagligt just att gå in. Alltså, det är det som är obehagligt med offentligt. Alltså, jag kan bli jätteprovocerad av folk som bara: jag tänker mig sex på offentliga där man kan bli påkommen. Man bara, nej! Alltså, lägg inte ditt äckliga skit på mig.
Jag tycker också att det är lite... Jag vill inte sitta... Jag vill liksom inte pissa stående på en offentlig toalett för att det är för äckligt för mina skor.
Ja.
Jag hade absolut inte velat ligga med någon. Alltså det känns liksom som att...
Nej, men exakt.
För lite hud som
rullar. De tvättar ju snopparna länge bara. Alltså de duschar ju.
Jo. Jag har också duschat på festival. Det är ju något äckligt. Alltså bara att liksom man tar av sig strumporna och går på den här. Alltså man vet vad det är för skit man får. Det är fan äckligt alltså.
Ja, det är äckligt med duschar.
Men du, hörni, nu, det som vi, det här är ju en gärning vi gör för samhället i stort. När vi alltså berättar hur det ser ut på Sweden Rock.
Ja.
Och på festival i stort skulle man kunna gissa på. Ja, det känns... Akta för kaptensmössan.
Ja, precis. Det är ju, Sweden Rock är ju verkligen the usual suspect här. Det är ju som 50-åriga gubbar som lever ut.
Ja.
Jag åker dit varje år, vet du. Ja, jädrigt.
Och folk som bara, det är inga övergrepp på Sweden Rock, säger folk. Nej, klipp till.
Ja, det är bara ingen som anmäler.
Det är som, det är Sveriges svar på Burning Man. Okej. Okay. Bra rubrik på min.
Ja.
Norrlands längsta pung.
Yeah.
Nu kör vi. Oh. I bastun på den lokala brandstationen i en norrländsk kuststad visar termometern 95 grader.
Mm.
I lunchrummet hänger en Playboy-kalender på väggen. Det är november och någon gång i början av 2000-talet, 2000-talet. Jag kan aldrig bestämma mig, skitsamma. Det är november någon gång i början av 2000-talet och mörkret och kylan har tagit ett grepp om vardagen. Förutom att visa vilket datum det är fyller kalendern funktionen av att tydliggöra att detta är en 100% heterosexuell arbetsplats. När 7 vältränade, oftast barbröstade män vistas tillsammans dag och natt var det viktigt att bli påmind om just detta.
Men är det så smart att ha äggande bilder det enda stället där man är naken tillsammans?
Jag tycker inte det, nej. Men det får stå för dem. Denna måndags eftermiddag tjänstgör Micke, Tony, min farbror Lars, Roger och Persson. Micke yngst och Persson äldst. Det hade varit en ovanligt lugn dag utan larm. Så arbetsdagen hade mestadels använts till innebandy och styrketräning, naturligtvis. Trots att bastun är full är det tyst. Det enda som hörs är fräsandet från de litervis med vatten som Tony häller på aggregatet. Efter dryga 20 minuter in i bastusittningen går larmet. Det är ett prio 1-larm, så männen i bastun reser sig hastigt upp för att springa raka vägen mot bilarna. Ja. I denna stund skriker Persson till av smärta och förblir sittande medan de andra redan är halvvägs ute i bastun.
Jag tror jag vet.
Jag vet exakt.
Det skulle visa sig att bastuvärmen hade haft den fysiologiska påverkan på Perssons 55-åriga pung som man kan förvänta sig efter 20 minuter i 95 grader i bastu. Kulorna hade letat sig ner mellan de glesa springorna på den övre bänken och därefter skapat ett stabilt ankare under ribborna. Så när Persson med full kraft reste sig upp kom han inte längre än vad pungen tillät. Perssons pung var nog inte så riktigt lik efter den dagen. Men som tur var hade han redan 3 barn.
Fan, jag har ju hört den här historien också. Det var någon som...
Björn Gustafsson
har ställt.
Den storyn är ju från som min brorsa har berättat
för honom. Jag tror på riktigt att det här är... inte, alltså att det här händer.
Ja. Men alltså, den storyn som Björn berättar är ju, min brorsa har ju liksom inte varit med om det, men han har ju hört storyn. Det var någon som skulle bygga sin egen bastu. Ja. Byggde de, alltså liksom, han hade liksom ingen ritning. Så han bara satte dem lite för långt isär.
Ja.
Och sen, så, att också storyn då var ju att han fick ropa på sin son att få vrida den ett kvarts varv för att den liksom skulle, för han kom liksom inte runt. Nej. Själv. Så att han var tvungen liksom att någon skulle liksom vrida pungen då, pungkula, så att den inte skulle, ja det är otroligt.
Men man ser ju här också att han har suttit i 20 minuter, först är det bara pung mot plank.
Ja.
Mm.
Och det liksom går ner lite i skåran och sen sitter han med full kraft och trycker så att den bara är så pressat tills det bara blir... Och så sitter de där. Alltså det är liksom det är hans egen tyngd.
Jag tycker det är så synd om honom precis när han ska bara... Åh, larm! Fuck!
Det gör så ont alltså. Fy helvete vad ont det måste göra.
Fasen, vilken tur att man inte har en sån lång pung.
Ja, det är... Det
kommer försök med. Inte.
Kommer kanske då.
Vad heter det? Nej, men alltså, jag är tacksam för den här historien.
Otroligt.
Det är otroligt.
Men det är...
Stackars Persson.
Men hela den här grejen med att han liksom...
Persson fastnar i bastun. Vi andra räddar liv.
De kör upp en tom stege. Vad fan är Persson?
Det är också det att han sitter ju med sin kris.
Ja.
Han behöver ju också räddningstjänst.
Ja, precis.
Men stäng inte dörren!
Det har varit jävligt kul.
Stäng av bastun! Stäng av bastun!
Bara tar det sista de gör innan de springer ut. Bara tar den här skålen, häller på bastuaggregatet. Bara, vad har du gött, Persson? Han får sitta där så jävla varm på översta steget.
Åh, gud.
Ja, vilken jävla... Vilken jävla grej. Ja, de får bara helt enkelt bara först springa ut, klä på sig, hämta den här sågen som de sågade bil, som krockade bilar med, såga loss Persson.
Att Persson springer runt med
en halv bastu.
Den där brandmannen går lite bredbent, tycker du inte? Han har skiva mellan benen från bastun.
Ja, fy fan.
Albin, är det du nu?
Det måste det väl nästan
vara. Ja, är det
va? Fan. Oj, 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 oj.
Oj, oj.
Nu kommer det. Ryck mig i snöret. Heter den här. Under större delen av min ungdom körde / tävlade jag i go-kart. Alltså inte en sån man hyr på en svensexa, utan en mycket snabbare och sportigare kart som man äger själv.
Ja, men vad kul.
Ja, det låter.
Fy fan vad roligt.
Men det är väl typ med kart man börjar, alltså för att säga
ja, alla,
formula.
Ja, ja, alla Schumacher hämtar alla börjar med go-kart.
Mm. Jag och min far spenderade större delen av sommarens helger ute på den lokala klubben under mina första år inom sporten. Ni som håller på med sporter i det svenska föreningslivet vet att det huserar en och annan lite kufig gubbe där ute. Och denna historia handlar om just en sådan. Själv hade jag väldigt dåligt minne kring denne man då han figurerade ute på kartbanan när jag var runt 6-7 år. Så tidigt 2000-tal. Då min kufradar inte var speciellt utvecklad ännu. Men fick allt detta återberättat av min far nyligen. Mannen jag vagt minns kallade vi på klubben för ryck mig i snöret.
Åh, det är så dåligt när det är barn i närheten.
Tänkte nästan, om det här är ett smeknamn när jag läste titeln, då är det fan kanon alltså. Ja. Att han fått detta smeknamn kanske inte är så svårt att gissa om man väl hade mött honom. Johnny, som vi kan kalla honom, hade en förmåga att inte kunna hålla käft oavsett situation. En av de första gångerna vi träffade på Johnny åkte han runt på rollerblades i depån. Givetvis är det kanske inget fel med det, men på den här tiden fanns det ingen elstart på kartarna och ens mekaniker / förälder var alltså tvungen att putta igång kartan. Tänk äldre bil när batteriet är dåligt. Johnny spenderar där.
Och det är så himla typiskt någon som så här, har hållit på med motorsport. Mm. Att man bara, nej men den tanken ger inte mig någonting.
Bra,
nej, men att de är så här,
ingen bil.
Ja, nej, men, nej precis, tänker att en vanlig bil fast med dåligt batteri. Mm. Ja, nej det vet jag inte vad det är.
Va?
Man har aldrig rullat igång
en bil. Har du lust att sitta på det?
Alltså, är det nu det här med att ni killar och jag är tjej verkligen?
Nej, men det, nu är det att du någon gång i en film eller i verkligheten har sett, hör du. Har du lust att hjälpa till att putta lite? Bara. Mm. Startmotorn funkar lite.
Nej.
Och så bara tar man i och så springer man och så... Och så kommer man där.
Jo, men jag förstår inte varför man gör så.
Ja, men det är för att den batteriet inte... Alltså startmotorn går inte igång utan batteri. Men du kan liksom
du säger ju i den meningen. Och det är det liksom lite... Det var det jag tyckte var fint med go-kart-killen också. Att han var så där. Ni vet hur det är. Det fanns inga sådana startkoblar där som det brukar finnas. Utan det brukar ju vara så här... Man bara, nej, jag vet inte ens vad man... Nej. Utan man sätter nyckeln i och så trycker man på gasen. Och om det är någonting, då kanske någon kommer med startkablar. Har man ju sett på film. Det är ungefär där jag är.
Ja, precis. Men om man inte har startkablar, då kan man också rulla igång en bil.
Men jag förstår att det funkar så här. Jag vill bara, du vet, slänga in en liten fackla i elden för oss som när han förklarar allting säger
Det är roligt för att du är precis nu en macken sketch.
Ja.
Att när han kommer in så jag har tagit med motorn in här då. Mm. Han kommer en gubbe med en motor till macken va. Ja. Vad är det här? Ja, en motor vet du, till en Citroën. Så bara okej, jag har plockat ut den och ur bilen. Ja, men om TV:n går sönder i huset så tar man inte med hela huset. Ja. Och sen så säger han så här, och sen så säger han då, har du provat? För en dag var den bara helt död alltså. Så bara, har du provat och prova inte att byta batteri? Batteri, går de inte på bensin de här? Ja, de går på både och.
Det hade jag sagt direkt.
Jag önskar att folk kunde se Johannas minspel här.
Mm.
Bara, ja, den här dokumentären ser jag gärna och lär mig något av.
Men det är roligt, för jag har ju aldrig...
Jag borde inte få ha bil, jag känner det.
Nej, jag har aldrig tänkt att det liksom finns också
jag
en del av
det. Jag vet att det finns ett bilbatteri, det vill jag vara tydlig med. Men om någon skulle säga att det behöver byta ibland så att man varför man gör det då?
Alltså jag kommer från ett ställe där man liksom ska kunna någonting om motorer. Jag har ju alltid varit den som inte kan. Så alltså som jag kurrar som en katt nu av att få lov att vara bättre än någon den. På. Ja.
Och till och med att jag vet om det här som inte får åka bil.
Nej, just det.
Alltså bak.
Nej.
Ja, för fan. Jag vill också slå ett slag för macken. Dra igenom de avsnitten. Det är det bästa som har gjorts.
Ah, det finns bättre saker.
Nej. Johnny spenderade i alla fall därav halva sommaren med att dra hakan i backen och klaga på att karten var trögstartad innan han fick tipset att pröva putta igång karten med skor utan hjul på. Alltså att hans jobb var bara att putta igång go-karts då. Man, han rode a blaze. En helg hade min far fått ryggskott av allt puttande och hade fått värktabletter ordinerade för besväret. Johnny, som älskade att prata om allt med föräldrarna vid barnkanten, var inte sen med att fråga min far om vilka tabletter han hade fått till ryggen och om han inte var sugen på att sälja om det blir några över. Johnny hade inte bara otur med tankeförmågan utan även ett ganska hetsigt humör.
Det var en så dålig kombo.
Perfekt detta. Ett par minuter innan start under ett KM fick hans ena grabb ett plötsligt sug i tarmen. Och för att undvika ett tarmageddon kutade grabben iväg till närmaste lediga toa. Som i många andra sporter är tidsschemat heligt att följa, och när klockan är slagen kör man igång, oavsett om någon saknas. Så medan grabben fortfarande satt på dass och byggde björn... Aldrig hört.
Byggde björn. Det är verbet att björna, men byggde björn. Det har jag inte hört.
Gjorde Johnny sitt bästa för att förhala starten av racet. Ja, det kan bli hur bra som helst. Hans böner till funktionärerna sinade snabbt och övergick till regelrätt hot om starten inte förserades. Hoten gjorde givetvis inte situationen bättre och starten gick ändå. Lagom till racet var avflaggat kom grabben ut från toa och undrade när de skulle köra igen. Vid en annan racehelg blev grabben uppkallad till domarna utan far i PA-systemet för att domarna inte skulle få så mycket sagt annars kring en observerad incident på banan. Under en annan tävling hade han oturen att bägge hans söner åkte i hit direkt efter varandra. Det är i sig inte speciellt ovanligt och det finns flera familjer där barnen är med och kör under samma dag. Problemet för Johnny var bara att det regnade och han hade bara en uppsättning med regndäck till grabbarna att dela på. För att det regnar ju så sällan ändå på tävling. Johnny visste att det bara fanns en lösning på problemet. Gapa och skrika allt man orkade på de förbluffade funktionärerna för att köpa sig tid och springa och hämta sonen som precis kört klart och sen skruva över däcken till den andra sonens kart. Det han missade var att den första sonens kart befann sig i Parc Fermé. Parc Fermé? Mm-hmm. Jag vet inte vad det är. Alltså...
Stängda parken. Tror jag det betyder på franska.
Ah, stängda parken.
Ja.
Ah, ja, ja. Alltså att man inte får skruva på karten efter målgång tills domarna säger till. Således diskades bägge sönerna rätt av. Fan, vad tänker
fan, det går dåligt, inte bra för
vilket
honom.
Vilket dåligt team de är. Eller ja. Han är. Sönerna bara vill åka go-kart. Pappa. Pappa är kass.
Ja. Ah. Tänker att så här, man tänker, det är nästan roligast om sönerna bara är helt vanliga. Ja. Att de har bara en galen farsa som älskar motorsport så jävla mycket.
Men det är snål.
Jag är så trött på honom. Otroligt.
På något sätt vill man kanske avsluta på god ton. Men det är svårt när man stöter på sådana som Johnny. I övrigt fanns det egentligen inte så mycket ont i kan om man kände honom. Och därav hade han lyckats få låna en bil av en annan klubbmedlem. Då Johnnys hade pajat inför en resa han skulle göra uppåt i landet. Vad han skulle göra på resan framgick inte riktigt då, men det blev kanske tydligare om man vet med sig att Johnny var lite drogliberal och ibland brukade ligga och yla om nätterna uppe på en surfbräda som hade spänt fast på biltaket.
Va?
Om det var racehelg utanför hemmabanan. Det var alltså hans boende.
Ja, för fan, att han liksom kände sig som Matthew McConaughey. Ja.
Han som hade lånat ut bilen fick nämligen ett samtal från polisen en vecka senare som undrade om hans bil hade blivit stulen. Mannen nekade men berättade dock att han lånat ut sin bil till Johnny. Polisen berättade då att det under föregående natt pågått en intensiv biljakt genom hela Dalarnas län för att få stopp på Johnny. Färden slutade tydligen abrupt i ett dike och det som var kvar av bilen fanns nu i Dalarna att hämta. Sedan dess såg vi inte Johnny något mer ute på banorna.
Herregud. Det var som att du fick hela livsödet av en jävla galning.
Jag tänker de här, det här sorgliga är bara man tänker så, att han dök aldrig upp igen och barnen bara sitter och väntar på att han ska putta igång deras go-kart i 3 år till. Och pappa, var är du pappa?
De skulle ju tycka att det var jätteskönt att han inte kom. De satt varje dag och tänkte, hoppas han är fan.
Ja, det är lite som när man väntar på läraren.
Ja, exakt. 15 minuter.
15 minuter, sen får man gå.
Ja, men de sitter ju hos terapeuten nu och bara, pappa hade ju rollerblades som skulle skjutsa igång bilen. Det får man inga brudar på.
Men var det jag så dum? Var det ryck mig i snöret var pappa?
Mm. Precis, jag fattade inte riktigt vad ryck mig i snöret var.
Nej, han kallades bara för det.
Ja.
Alltså jag tänker att jag först trodde jag att det var så man skulle starta.
Ja.
Alltså som en båtmotor liksom, men det verkar inte vara man skulle rulla igång då. Men ja.
Ja, nej, vi vet inte.
Ingen vet.
Får komma med en förklaring kanske där då.
Ja. Ja. Be pappa om förklaringen.
Jag har min sista. Den heter IT-entreprenören Pekka.
Mm.
Håll i er.
Yep.
I det villaområde i Växjö jag växte upp fanns i mitten av 90-talet ett hus som skilde sig från det övriga. Inte bara för att huset var ganska slitet och att det stod ett par krockade bilar med svartsprejade reggskyltar på uppfarten. Så dumt. Finns ingenting att se här?
Reggskylten, det har jag inte.
Nej, rulla vidare bara. Eller för att en stor ilsken hund sprang runt lös i trädgården och skällde på alla som ens kom i närheten av staketet. Utan mest för att de som bodde i huset verkade komma och gå, och det satt alltid ett gäng och krökade i ett halvt inglasat läs trasiga verandan oavsett tid på dygnet, veckodag eller årstid.
Det här är för övrigt hela min bild av Växjö.
Att det är ett ruckel där det svänger runt en sån,
ja.
Vad heter den, mördarhunden?
Kudjo,
exakt. Och sen lite, alltså det är som amerikanska södern.
Ja.
Lägg också till Skåne.
Skåne.
Ja, alltså jakten på mördare, har ni sett
det? Ja, just det.
Det är typ
att menar att Skåne och delar av Småland är vårat söder. Ja.
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 Det enda som var konstant i denna minst sagt flytande tillvaro var en man som vi av någon anledning och har glömt varför, kallat för Loggan. Då det inte fanns något namn på varken brevlådan eller dörren till huset. Ja, ah, det är Logga.
Ja, kan det ha varit logoped? Nej, det låter inte som.
Jag tror att de har testat allt, men de har ingen aning varför. Nej.
Han har inget namn, han har ett bomärke.
Ja, just det, han har bara en logga. Ja.
Ja.
Tanken att söka upp Loggans riktiga namn i telefonkatalogen slog oss aldrig. Vi var barn.
Det vore ju fusk, vill jag säga.
Ja, ja.
Vi var barn och att fråga någon vuxen eller Loggan själv vågar vi inte. Om Loggan faktiskt ägde huset eller om han har fått hyra det av kommunen är oklart. Men vi var livrädda för Loggan då han var både konstant berusad och mycket oberäknelig.
Ja.
Ja, det man kunde räkna ut.
Mm.
En gång när vi var i 9-10-årsåldern stod jag och min kompis Daniel och kastade prick med snöbollar på en soptunna i en park några gator bort från Loggans hus. Helt plötsligt tog två rejäla nävar tag i våra jackor och lyfte oss uppåt. Loggan skrek: "Nu jävlar ska ni få stryk!"
Åh oh, nej, paniken!
Ja, Loggan. Stark också.
Ja, fy fan.
Stark. Alltså, en pojke väger 50.
Mm.
Ja, det gör han. Det gör han. Livrädda vädjade vi att få komma loss. Loggan släppte taget och sa till oss: "Sluta upp med pojksträck."
Nej.
Säger han.
Ja.
För att i nästa sekund sträcka fram en knycklad hundralapp och säga till oss att vi skulle gå och köpa godis för pengarna.
Ja, men det är sött och salt.
Man får verkligen hålla med om att han är oberäknelig.
Ja, det får man
göra. Det var ingen överdrift.
Alltså, slå er barn. Här har ni lite pengar.
Är ni snälla och sluta kasta? Ja. Och så här.
Och man ser liksom hur han bara hanterar barndomstrauma alltså i samma gång. Att han, liksom, att han skäms över att han liksom var så busig. Och det fick han stryk för. Mm. Så när han liksom agerar först på ilskan så får han sen en ångest. Släpper ner här i godis.
Jag har blivit min far. Här, ta hundralappar.
Ja, precis. Det är mycket där.
Men det, och liksom den bipolära sättet att vara, fast det liksom är inom 20 sekunder. Ja. Att det är så jävla underligt.
Att de bara väljer att kalla dem för lite oberäknelig. Ja. Då vi inte visste om han helt plötsligt skulle ångra sig igen och faktiskt ge oss stryk, så tackade vi snällt nej till 100-lappen och sprang därifrån.
Aha.
Bra, bra hanterat. Nej, det var bra.
Man ska inte vara skyldig loggan pengar heller.
Nej.
Då kanske man måste hämta någon bil.
Men, alltså, är det här, just nu känner jag att han är älskvärd.
Ja, men jag känner att skenet kan bedra.
Ja,
det
kan vara.
Att loggan inte jobbade 8-17 förstod vi tidigt, dels på grund av hans höga alkoholintag, men även då han sällan verkade vilja införskaffa det han behövde genom kontroversiella metoder.
Han låter som du, Nisse.
Min klasskompis Andreas bodde två hus bort från loggan och hans pappa var minst sagt trött på att det med jämna mellanrum försvann saker från deras trädgård och snickarbod. Ja, det kan man förstå.
Just det, ja, det kan man ju ruttna på.
Mest trött var han på att då och då, ofta mitt i natten, behöva gå ut på balkongen och skrika åt loggan: ge fan i att slanga bensin från deras bil!
Men ändå härligt att det finns en sån pappaområde som vågar säga till loggan.
Ja, men också från deras bil.
Ja.
Det var alltid en ny bil.
Ja.
Det hände nämligen mer än en gång att bilen inte kom särskilt långt när han skulle åka till jobbet och all bensin försvunnit ur tanken över natten. Att slanga bensin från sina grannar mitt i natten och sedan bränna iväg i sin risiga Ford Escort påtagligt onykter är alltid en dålig idé.
Ja, det kan vi enas.
Men en extra dålig idé är att i hög fart göra detta och svänga in på gatan där jag bodde, då gatan i fråga är en återvändsgränd. Gatan slutar med en brant nedförsbacke och längst ner sitter två rejäla cykelbommar med, som avgränsning till korsande väg.
Mm.
Hur vet jag då att inga cykelbommar i Växjö stoppade loggan? Jo, när jag en morgon skulle cykla till skolan hade båda bommarna forcerats upp och hela vägen var täckt av glasplitter och delar som liknade både framlyktor och delar av en kofångare. När jag några minuter senare passerade loggans hus som för övrigt låg cirka 300 meter från skolan, såg hans Ford parkerad mitt på gräsmattan med en mosad front utan några vindrutan kvar. Flera liknande historier om loggan inträffade under vår uppväxt, men den riktiga kronjuvelen skedde inte långt efter vi fick veta vad loggan hette egentligen. En dag på väg hem från skolan fick jag och en kompis syn på ett kuvert som låg upprivet och slängt på gatan i snön. Vi plockade upp det och såg att det var skickat från polisen. Vi tog ur brevet och såg att det var adresserat till en man som vi kan kalla Pekka. Med samma adress som huset loggan bodde i. Äntligen var loggans riktiga identitet bekräftad. I brevet fick vi även reda på att Pekka skulle infinna sig på förhör snarast och ombads kontakta polisen. Någon som Pekka uppenbart inte hade några planer på att göra.
Nej.
Senare samma vår gick det att läsa i lokaltidningen att det stulits ett stort antal datorer från en skola i stan. Jag påstår inte att Pekka hade något med själva inbrottet och stölden att göra, men vad jag vet är att det dagarna efter stölden satt en stor skylt utanför Pekkas hus med texten Loppis och en pil ner mot källaringången till huset, samt att samma eftermiddag kom flera poliser hem till Pekka och bar ut ett stort antal datorer ur nämnd källare. Några år senare försvann Pekka och hans polare från vårt kvarter. Om huset såldes på exekutiv auktion eller om kommunen tröttnat på alla klagomål och anmälningar och således vräkte Pekka vet jag inte. Huset såldes i vilket fall som helst och totalrenoverades. Det såldes troligtvis mycket billigt då det med huset ingick ett småländskt hemmaspa, det vill säga en halv meter vatten i hela källan.
Nej, men jag älskar det här. Skriv en bok om din uppväxt och allt du hade att göra med loggan.
Verkligen. Jag tänker, man får väldigt mycket så Ulf Stark-känsla. Att det är liksom min vän Percys magiska jul.
Men det är så himla fint. Bara, jag vet inte om det var han som stal datorerna. Men två dagar efter inbrottet så...
Ja, men de här två grejerna har jag i alla fall... Man kan kanske koppla ihop.
Jag bor 300 meter från brottsplatsen. Nu har vi loppis. Det är så jävla gulligt. Det är så himla fint. Och att man tänker att folk går på loppis och bara, ska jag köpa en dator kanske?
Ja. Men det känns liksom som att Pekka är en person som alltid tänker, det är en sån galen idé att det kan funka. Ja. Att det bara är så han tänker jämt med vad den är.
Oh. Ja,
låt det här. Hoppas det går bra för Pekka.
Jag ville liksom det var ju väldigt långt, men jag ville ändå inte att den skulle ta slut.
Nej, jag håller med. Jag var ytterst road hela tiden. Hörrni, nu har jag min sista kvar.
Ja.
Den heter Breaking Bad Trollhättan. Jag har en självupplevd historia från Mackens Mecka, Trollhättan. Macken igen?
Ja.
Fan. Okej. Bodde ett par år i ett lägenhetshus där en familj bestående av tre generationer härjat sedan sent 90-tal. Och som år ut och år in jagat bort hyresgäster från huset. Trots åtskilliga anmälningar så gjorde aldrig hyresvärden något åt familjen med motiveringen: de betalar ju i alla fall hyran. Det var ju fint tänkt. Ja. Själv fick jag en vräkningsvarning den enda gången jag lät en soppåse stå utanför min ytterdörr i cirka 3 minuter medan jag dammsög min hall. Okej. Så den här familjen hade skit på hyresvärden.
Ja, utan tryck.
Ja.
Och hade väl våldskapital förmodligen.
Gissningsvis. Låt oss kalla familjen för familjen Koskinen. Förlåt. Det är så mycket finsk hat i den här podden. Jag vill ta avstånd från det och samtidigt fortsätta läsa.
Ja.
Låt oss kalla familjen för familjen Koskinen. Och den bestod, när jag flyttade in, av mormor Koskinen, morbror Koskinen, mamma Koskinen och hennes sambo, samt de tre sönerna Koskinen. Så vitt jag vet så var det enbart mormor Koskinen som skötte sig någorlunda. Resten av familjen led av blandmissbruk, främst alkohol och tunga droger. Det är väl de två som
ja, vad är det tredje?
Det var inte kaffe och marijuana alltså, utan det var alkohol och tjack.
Den gravt alkoholiserade morbror Koskinen brukade stå och pissa vid cykelstället precis vid ingången på somrarna.
Brukade?
Vad ska du göra idag då? Jag ska stå och pissa. Och mamma Koskinen och hennes sambo hade en fantastisk tendens att alltid sno just mina tvätttider av någon jävla anledning. Sista gången detta skedde var när de tog min tvätttid samma dag som det byttes till sommartid, och jag fick stå i 2 timmar och vänta på att någon av dem skulle komma öppna och utstå min heliga vrede. Kort efter detta dog sorgligt nog mamma Koskinen i cancer, och jag tror 100% på att det var karma för alla
fan.
Nej, det var för hårt. Plus att fan är Svenne bananen här?
Extremt tuff karma gud alltså. Ja.
Men jag vill ändå säga att den här människan ändå är så här: åh, vilka jobbiga grannar, men jaja. Så men karma kommer att kanske vara överflödig. Ja, det finns otroligt många historier om denna kaosartade familj, men en av de roligaste och märkligaste som jag personligen upplevde var när jag sent en kväll sitter och tittar på tv och hör en högljudd smäll i trappuppgången. Eftersom en av sönerna Koskinen bodde på samma våning som mig och den här familjen hittat på både det ena och det andra under en dittills korta period jag bott där, så spenderade jag oerhört mycket tid framför titthålet i dörren. Så min instinktiva reaktion var att genast löpa bort till dörrhålet och inspektera situationen. Dörren till sonen Koskinens lägenhet öppnas och han och hans bror kliver ut i ett rökmoln. Bara den synen är det bästa jag hört. Den ena är bara kallingar, den andra är kallingar och morgonrock. Båda med håret på ända, hostande, frustande och alldeles disorienterade. Brandmän och polis tillkallas och anländer efter en stund, och det visar sig att bröderna försökt sig på att göra meth i lägenheten. Och att något gått fel. Jo, men det är en del som kan gå fel där. Vilket bidragit till en explosion tillräckligt stor för att hela lägenhetshuset skulle höra den. Dagarna efter detta började bröderna röja i lägenheten, och när jag var på väg ut en dag så stod det en överfull IKEA-kasse med diverse bröte i. Bland annat ett flertal tomma kartonger, kanyler och smutsiga kalsonger. Mys. Under de 3 år som jag bodde i lägenhetshuset så gick familjen Koskinens 20 plus år långa herravälde över detta höghus sakta men säkert till ända, i samband med att morbror och mamma Koskinen gick bort. Den sista spiken i kistan var när den ena av Breaking Bad-bröderna mördade sin Breaking Bad-bror i samband med en drogskuld på hela 200 kronor.
Den ena av de två Breaking Bad-bröderna mördade den andra Breaking Bad-brodern.
över 200 spänn.
Ja, man
kan också
brorsan.
Tro att det var... Ja.
Ja. Oj, oj, oj.
Man kan ju tro att det låg lite mer...
Ja, det var en droppe.
Det måste ha varit droppen. Det kanske är överflödigt att säga. Men kids, don't do drugs.
Don't make drugs.
Kids, använd inte tvättstugan.
Ja, exakt.
För karma is a bitch.
Yeah. Men alltså gud, vad synd att det skulle sluta så tragiskt. För på något sätt så ömmar man ju för den där familjen.
Oh, gud.
Ja, gör man inte det? Jo. På något sätt, på många sätt.
Ja, det gör jag absolut. Men nu är man ju för de som inte är med oss mest. Mm.
Ja,
precis. Verkligen. Han som blir mördad för en två.
De har fan, ni förstår, de har säkert, det här har varit ett kämp för dem i livet. Men de made it work.
Ja, men det är liksom Morran och Tobias.
Ja, precis.
Gud ja, Morran och Tobias 100%.
Jag tänker på det här jobbiga med i liksom en småort då, eller vad, i och för sig ett lägenhetshus blir det ju samma sak oavsett hur stor staden är. Men att det är det här med en större unge kan man liksom nästan alltid ta med föräldrarna så här, nu har din son gjort det här.
Ja.
Men när det inte finns någon, det finns liksom vart, hur högt upp du än går i klanen så är liksom alla bara så, du ska bara hålla käften, du ska gå härifrån och du har, jag förresten, jag har satt in tvättid. Att det, bara, så det går liksom, det är bara polisen som gäller.
Det är lite som bare knuckles are pikey fights.
Ja, exakt.
Så trailer-känsla på.
Ja. Vem ska man gå och säga till, ah, din son pajar min ruta. Vad fan snackar du? Alltså, vet, liksom, det är ingen som kommer sälja ut honom.
Nej, exakt. Lagar den där rutan så kommer jag sända den också.
Det är fan en fin uppvisning i lojalitet.
Ja, det är det ju. Fan, ja. Alltså. Okej, ska vi bestämma vem som, eller vilken story som...
Hörrni, har inte ni känt den här veckan att det varit en övervägande, liksom... Det var liksom att det var lite runka och lite... Och så, men,
ja, lite runka ska man ha.
Och lite bajs. Men det var, inte så, det var ändå väldigt mycket weird-ass vitvaror i trädgården, familjer.
Ja, visst, liksom,
Mysigt tycker jag. Ja, eller liksom att det blir lite sådana liksom vecko liksom, ja, teman.
Ja, men det känns kanske som att vår kära Malva bara hittar en liten inriktning. Sådär.
Ja, ja, man är lite liksom sugen på något. Ska jag på dem?
Ja.
Ja, gillar det.
Albin då, vad har du läst?
Ja, just det. Förlåt mig. Ja, det skulle jag kolla upp. Jag har läst Rondellkalle räddad av promille.
Just.
Jag har fortsättning på serietidningsknullaren och ryck mig i snöret.
Den var... Och jag hade måsmarodören, de som alltså skulle överleva i ett dygn. Kapplöpning i duschen, den runkande gubben i kaptenens hatt.
Ja.
Och IT-entreprenören Pekka.
Mm.
Just det, den var ju bra. Ja.
Otrolig. Jag hade då husdjuret.
Jag glömde på.
Ja, grävlingen. Jag hade Norrlands längsta pung.
Ja.
Mm. Och jag hade Breaking Bad Trollhättan.
Okej, okej.
Jag stoppar in min röst på grävlingen ändå. Alltså. Mm. Jag hade glömt bort den, men vilket
jag hade fan
jävla
också glömt bort
kanon.
Jag gillar grävlingen, men jag vill också slå ett slag för backningen i rondellen.
Ja, den var också
den hade, otrolig. Ja. Den hade, alltså, och en vändning.
Ja.
Vilken vändning den hade.
Ja, men då är det mellan de två det får bli. För att de är lätt också så här. Nu vill man inte, jag älskar ju IT-entreprenören Pekka.
Ja, jag med.
Men
den var väldigt bra berättat också.
Mm.
Ja, men det var bra skriven historia. Så att, men fan, grävlingen gjorde mig så jävla glad.
Ja, det var så, man tänkte att det skulle vara en grävling efter en stund.
Ja, men när man hörde morr och skrik i lägenheten.
Ja, men den var.
Ja, men jag tycker vi och att han har lärt mig gå på kattlåda. Det stör mig inte det minsta.
Men det är också att jag har en katt liksom. Den angränsar lite till den här kortväxta bortrövade mannen på ett hotell.
Ja, ja, exakt.
Men det är någonting med att han...
Hur förvirrad har grävlingen blivit?
Ja.
Kom då, kissy.
Ja, jag är väl här nu då.
Ja, men just när den ligger under sängen i början. Att det ligger liksom 20 kilos mördarmaskin där under. Ja. Och bara han är så...
Ja, men det enda sättet att det så tämja en grävling, det är att vara så konstig att han blir liksom förvirrad.
Ja.
Hur
stoppar jag den
här mannen? Jag ser på riktigt framför mig att grävlingen går på bakbenen där. Sår och pissar.
Jag fattar ingenting.
Jag kommer
kollar i kylen ibland.
Ja, men grävlingen, grävlingen då.
Ja, kollar, vi kör grävlingen.
Kollar i kylen och så här, finns det några vader här inne?
Han gör allt tills det knakar. Ja. Skiter på kattlådan tills det knakar. Går och lägger
sig. Och grävlingen var alltså historia nummer 5.
3.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Var det din första?
Nej, ja, det var
ja,
det.
Ja, det var det. Det var din första, nummer 3.
Ja, det var det. Ja. För andra var Norrlands längsta punkt. Ja, det var det.
Mm.
Det var helt korrekt. 3.
Men grymt. Alla var ju väldigt bra.
Ja, det var ett otroligt urval. Tack så hemskt mycket.
Ja, tack alla som skickar in. Tack Malva och tack Daniel.
Mm.
På ja. One Touch Edit som klipper det här.
Just det.
Tack för den här veckan och trevlig helg på er.
Trevlig helg!
Undici.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.